Stockholm Octavo av Karen Engelman i översättning av Kjell Waltman. Uppläst av mig, Magnus Råsman, för Word Audio Publishing International 2020. Stockholmsoktaven kommer ni aldrig att hitta i några officiella handlingar. Spådomar i kort är inget som lagras i arkiven. Oktavens huvudsakliga deltagare, kortspelare, köpmän och kvinnor, är sällan av intresse för de lärde. Den är likväl värd att beakta, vilket är anledningen till dessa anteckningar. Jag har pusslat samman berättelsen från minnesbilder, av vilka de flesta tenderar att smickra pusselläggaren. I dessa minnesfragment återfinns skikt av upplysningar, vilka är hämtade från myndighetsakter och kyrkoböcker, opolitliga ögonvittnen och rena lögnare, samt från personer som uppger sig ha sett saker och ting genom sina tjänares och vänners ögon. Sådant som bedyras av så avlägsna släktingar som femmänningar, vilka har fått höra saker och ting i tredje eller fjärde hand. Bland alla dessa fanns en betydande kärna av vittnesgilla personer som bemödade sig om att vara uppriktiga, eftersom de inte hade någonting att dölja. Eller som lät tungan löpa om sanningen kunde ödelägga ett rykte som de visste var byggt på falskhet. Jag sökte efter upprepningar och mönster som överlappade och bekräftade varandra och annoterade särskilt sådana förtjänstfulla källor. Ibland fanns det dock inga, så en del av det jag kommer att återberätta är baserat på spekulationer och hörsägen. Detta brukar kallas historia. Emil Larsson, 1793. Del 1. Arte et Marte. Med fredlig id och krigisk bragd. Inskription över entrén till Riddarhuset, den svenska adelns palats i Stockholm. Kapitel 1. Stockholm 1789. Källor: E.L. Polisuppsyningsman X. Herr F. Friherre G. Fru S. Arkivarie DB. Riddarhuset. Stockholm kallas på goda grunder för Nordens Venedig. Enligt många resenärer är stan precis lika intrikat, storslagen och mystisk som sin sydliga syster. I Mälarens och Östersjöns komplicerade vattenleder speglas de storslagna palatsen, de ockragula bostadshusen och de gracila broarna, liksom alla de snabba ekor som fraktar befolkningen mellan de 14 öar som utgör staden. De djupa skogar som omger den glittrande arkipelagen öppnar sig dock inte mot ett soligt uppodlat Italien, utan bildar istället en städsegrön av vargar och andra vilda varelser befolkad gräns till det uråldriga land och hårda bondeliv som väntar strax utanför huvudstaden. Men medan jag stod på randen till seklets sista decennium under de sista åren av hans majestät kung Gustav den tredjes upplysta regeringstid, tänkte jag sällan på vare sig landsbygden eller dess spridda, svältande befolkning. Huvudstaden hade alldeles för mycket att erbjuda och tillvaron föreföll vara fylld av möjligheter. Det är sant att det vid en första anblick inte verkade vara den bästa av tider. I många hem hölls fäna i boningshuset, torvtak förmultnade på grund av bristande underhåll och ingen kunde undgå de syflisärr, slemhostningar eller den myriad av andra tecken på sjukdomar som plågade de breda folklagren. Kyrkklockorna ringde jämnt och ständigt, för liemannen kände sig mer hemtam i Stockholm än i någon annan stad i hela Europa. Stanken av öppna kloaker, rutten mat och otvättade kroppar förpestade luften.